I den här fjärde och avslutande delen av Anette Kindahls guidning från Norrköpings stadsmuseum om utställningen om Moa Martinsson får vi höra om en päls, om hennes förhållande till arbetarförfattarskapet och kändisen Moa Martinsson.
Vi har ju här i utställningen fått låna flera föremål som har tillhört Moa som idag finns på Johannesdal, som är det torp där Moa flyttade in då med sin man och sin svärfar, och där hon födde sina barn och levde hela sitt liv så småningom, och det är även där som Harry Martinsson flyttar till då. Vi har fått låna in en skrivmaskin, och vi har även fått låna in lite kläder som har tillhört Moa, bland annat då en uppsättning, en dräkt och några resväskor som Moa använde när hon på 1950-talet reste runt och uppträdde i folkparkerna med Carl Gerhard. Moa blev ju en kändis på 40- och 50-talet. Det var till och med så att hon hade radioprogram och spelade skivor och berättade vad hon tyckte och tänkte om saker. Hon var ju en person som hade mycket åsikter och gärna berättade det. Och jag brukar säga på mina visningar att man, jag tror idag om Moa hade levt så hade hon säkert varit en influencer. För hon var en sån här som hade mycket, tyckte mycket och hade mycket åsikter. Här i utställningen finns också en fin päls som Moa fick på 1930-talet. Och pälsen, det finns en historia om den här pälsen. Det var så att Harry Martinsson och Moa var inbjudna till det nya spännande landet i öst på 30-talet. Sovjetunionen, som vi gärna ville ha kontakt med människor som jobbade med kultur, kulturpersonligheter från väst, och visa upp allt det nya som hände i det här landet. Och så det var inte bara författare från Sverige, utan det var en stor författarkongress. Det kom författare från hela Europa. Och dit kom Moa och Harry, och då köpte sig Moa en äkta päls, för hon tänkte det var kallt där. Men då är jantelagen fram igen och det tisslas och tasslas bakom ryggen på Moa. Inte passar det sig väl att en gammal arbetarkvinna ska gå runt i äkta päls. Och det är lite svårt att förstå idag den status som den här pälsen utgjorde för kvinnor. Det var liksom drömmen, en äkta päls. Det var det finaste som en kvinna kunde ha. Men Moa, hon hade ju svar på tal. Hon var inte den som liksom lät sig hunsas. Så hon säger, vem har väl mer rätt än jag och kväm i päls? Jag som har frusit så i mina dagar.
Man tänker ju Moa som arbetarförfattare. Hur medveten var hon om sin klasstillhörighet och klass överhuvudtaget och så? Liksom, i sitt författarskap?
Absolut, absolut. Och det var ju det som de... Harry Martinsson och hans då gäng som kom till det här Johannesdal, Ivar Lo-Johansson och Artur Lundqvist och gänget, de var ju mycket medvetna om att de stod för någonting nytt inom litteratur. Och där ska jag säga att Moa också gjorde det, absolut, att hon skrev utifrån en erfarenhet som inte var beskriven på tidigare. Däremot så fick de ju väldigt olika mottagande. De manliga författarna lyftes ju upp och var liksom den nya tidens författare, medan recensenterna ju inte alls var lika förtjusta och så i det Moa skrev. Man behandlade mer som liksom enklare typ av litteratur. Det fanns någonting som heter Sigge Stark-böcker på den här tiden. Det var liksom inte fin litteratur. Och Ebba Witt-Brattström, som ju är professor och har skrivit flera böcker om Moa. Hon skrev ju sin doktorsavhandling redan i slutet av 1980-talet, där hon ju lyfte fram egentligen för första gången Moas författarskap. För som sagt, Moa var en kändis, hon var oerhört läst och älskad. Men hon hade väl kanske inte förrän Ebba Witt-Brattström skriver den här avhandlingen riktigt liksom... Man hade inte uppfattat henne som den fantastiska författarinna hon ju är. Och Ebba skriver bland annat om då att det var ju framförallt manliga recensenter den här tiden. Och de inte riktigt förstod Moas sätt att beskriva utifrån ett kvinnligt perspektiv. Som exempel så tar de bland annat då en scen i en av de här Betty-böckerna som handlar om den här torparhustrun. På 1910-talet, en väldigt omtalad scen där Betty då föder fram ett barn ensam hemma på köksgolvet. Och det här var någonting som Moa helt hämtar från sitt eget liv. För den yngsta sonen föder hon ensam hemma på Johannesdal. Och ja, hur det blev så det vet jag inte. Men alla var borta och vattnet gick och hon födde fram den här pojken. Och det här ansåg ju de manliga författarna var liksom obehagligt och äckligt. Och passade sig till att skriva om. De var väldigt negativa till det här. Så det var ju så att hon det är inte förrän efter sin död, och långt efter sin död egentligen, hon dör 1964, som hon får upprättelse, skulle jag vilja säga, som den stora arbetarförfattaren. Men jag är övertygad om att hon själv ansåg att hon skrev utifrån sitt perspektiv, som ju var arbetarklassens perspektiv. Precis som Harry Martinsson och de manliga arbetarförfattarna på den här tiden.
Det manliga arbetarkollektivet är ju ganska synligt eller tydligt. Hur är det med Moas? Alltså, träffar hon... Jag tänker Elis Ottensen Jensen eller andra kvinnliga arbetarkulturpersoner.
Liksom. Absolut. Hon har ju väldigt mycket kontakt med Fågelsta kvinnorna. De är ju kanske inte arbetarklass, utan de är ju överklass på många sätt. Fågelsta kvinnorna hade ju olika kurser på godset och... det är ju där hon faktiskt kommer vid den här tiden när hon har blivit änka och träffar då en mängd kvinnor och börjar egentligen. Hon har ju skrivit, mycket, hon hade haft en insändarsida, eller mycket insändare, hon hade haft en egen spalt i en tidning och så. Men att skriva skönlitterärt är liksom, kommer hon igång med där. Så hon hade mycket kontakt med andra kvinnliga författare och de här Fågelsta kvinnorna framför allt. Men det fanns ju inte någon slags motsvarighet till de här manliga arbetarförfattarna. Där är ju Moa ganska ensam.
Det sa Anette Kindahl på Norrköpings stadsmuseum.